Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
GIF-podden är tillbaka och på något sätt tjuvstartar vi poddsäsongen här efter premiären mellan GIF Sundsvall och Landskrona Boys. Och frågan alla ställer sig, det är: varför spelade Jesper Karlsson bara 8 minuter?
Det är ju en av de roligaste och hemskaste intervjuerna jag har sett i hela mitt liv. Man får ha såna här 7 skämsköddar.
Ja, men eftersom vi är sist på bollen så ska vi raskt gå över till till giffarna.
Ja, vi kan väl skippa det, men det var du tog mig, jag har varit väldigt förvånad över den inledningen.
Ja.
Du,
som Robin Selin hade, ja, det blev ju Janne också. Som Robin Selin hade sagt, där tog du mig på pottkanten.
Mm. Det roliga är att jag såg en video på Bojan när han lackade ur efter att AIK hade vunnit med 1-0 i typ, ja, så här supercupen, och får också en sån här kritisk fråga och riva av headsetet och kliver i studion, så glashuset är ganska ordentligt där också.
Nu, ja, nu är det utjämnade förhållanden. Men alltså, jag vet inte, änden vi ska börja i här egentligen, det är väl, vill väl snabbt bara få riva av försäsongen på en minut eller två.
Ja, det är inte så mycket att liksom, den är väl inte så mycket att komma ihåg, så därför behöver vi inte älta den. Och kanske att vi skulle ha haft ett avsnitt där vi faktiskt gick igenom den ordentligt, men nu känns det som att den är över.
Ja.
Och som jag skrev i min krönika, att nu GIF:arna har glömt bort den, så då kan väl vi också kanske lite grann göra det.
För tanken var ju det att den här podden skulle ju ha spelats in inför premiären, men så har man en poddansvarig som går och vabbar och sådär. Och då fick vi skjuta upp verkligheten lite grann och... ja, och du fick faktiskt täcka premiären ensam, vilket är historiskt för Sundsvalls tidning, tror vi förmodligen.
Alltså, jag har aldrig varit med om att typ inte alla på Sundsvalls tidning har varit på läktaren för att se just premiären av GIF Sundsvall. Just, alltså, det är nära till hands och det brukar vara fint väder och så vidare och så vidare. Nu satt jag här ensam på pressläktaren med lite sällskap av Fredrik Lindahl, den gamle GIF-reporten, om man nu får säga sig så.
Så är det. Och nej, men då, om vi ändå på något sätt då ska avhandla försäsongen, vad vill du ha sagt ytterst?
Att resultatmässigt totalt katastrofal på exakt varenda plan, alltså poängmässigt om man säger så. Man har ju tagit faktiskt inte en enda seger på, jag vet inte exakt antal matcher, typ 7-8 någonstans där.
Ja, 8 matcher.
8 matcher, man tar inte en enda seger. Man imponerar inte
spelmässigt. Nej, förlåt, 7 är det.
Ja, man imponerar inte spelmässigt förrän näst sista matchen där man har 35 minuter och sista matchen inför där man också spelar rätt okej, delvis liksom. Med den historiskt usla matchen mot Hammarby där man alltså tangerar förlustrekordet med 8-0. Det var väl typ 8-1 mot Elfsborg 65 eller någonting. Jag kommer inte ihåg vad det var riktigt. Och vi diskuterade det här på förmiddagen lite grann, lite kort. Att vi får ju ofta frågor i live och sånt här. Fan, ser det ut så här för? Och kan inte komma till sig? Och jo, det misstaget de kanske gjorde var att de skulle ha testat och jobba både lite mer på kort och lång sikt kanske. Man kanske skulle ha sett till att ha vunnit någon match i Svenska Cupen mot Braga och Norrby genom att maxinsatsa på något vis, på något vänster. Men det som Dogge har gjort, Douglas Jakobsen, är ju att han har ju liksom börjat om på en helt ny kula. Vi snackar alltså, jag var inne på Rivin Krönika, han har ju byggt ihop ett lag. Han har byggt ihop relationer mellan spelarna. Han har byggt ihop en vad vi nu har fått liksom faset på var ganska urusel fysisk status. Han sa till mig efter matchen att det här var nog den tuffaste försäsongen de här spelarna har varit med om i sitt liv. Och det är klart att nedtränade fotbollsspelare gör ju inte jättebra matchinsatser.
För man kan nämna det där, tycker jag, att ja, men många, man får mejl och alla de här bitarna, folk som är oroliga över vart ska det här ta vägen. Och han har ju hela tiden då pratat om att nej, men vi har ett utvecklingsfokus, inte ett resultatfokus. Skulle man ha ett resultatfokus, då skulle man ju kunna parkera bussen i en träningsmatch mot Eskilstuna. Men då har du kanske inte så mycket med dig in i säsongen. Du har inte utvecklat något eget spel. Och jag menar, de här förvirrade, det förvirrade året i Allsvenskan, då var det ju just det man brast på. Man hade inte utvecklat så mycket eget spel, och det är det man på något sätt försöker motverka och försöker ta det bit för bit. Och till en början, som du säger, handlar det om fysik, handlar om att bygga relationer, få de här att kämpa för varandra. Sen har det varit, har man hakat på bit för bit varje träningsmatch som har gått. Men jag tror faktiskt också man har fått backa lite i den här processen vid något tillfälle och börja om ytterligare.
Det, för oss som ser ganska många träningar, har ganska nära kontakt med dem, vi får ju ett lite annat perspektiv av naturliga skäl, att ja, vi ser dem mer helt enkelt, vi snackar mer och mer, och allt vi pratar om, alla spelare, skriver vi såklart inte ut. Alltså, det är ganska naturligt, man kan snacka lite småsnack och sånt här. Och jag menar, en spelare nämnde för mig för ett tag sedan att ja, men förra säsongen, allt vi gjorde varje vecka inför matcherna, det var ju att förbereda oss hur vi skulle möta, anpassa oss efter det här laget. Hur anpassar oss, och så nästa vecka, hur anpassar vi oss efter det här laget? Och det är såklart, det är ju inget vinnande koncept för utveckling. Det handlar ju bara om att överleva. Det liksom handlar om, det finns ju ingen som helst långtidstänk i det. Sen finns det mycket att säga om annat i det, men vi kan konstatera att 2021, eller förra säsongen 2022, var en självförtroendedödare för GIF Sundsvall. Och det de har gjort på ett ganska drastiskt sätt är att starta om på en kula. Med det sagt så är ju såklart de här frågetecknena som läsarna och även vi har, är ju alla absolut inte uträtade ännu. Det finns fortfarande ett antal frågetecken. Men jag tänker också att vi kan ju ge er lite tid. Typ till sommaruppehåll i alla fall. Vad har hänt fram tills dess? Dogge sa det att vi kommer vara bättre i sommar än vad vi var i våras. Vi kommer vara bättre i hösten än vad vi var i somras. Han ser ju hela tiden en stegring längs med säsongen lite grann. Och det brukar ju man som mest säga i hockey. För att det är slutspel om man ska vara som bäst. I fotboll gäller det att ha så hög lägsta nivå över längre tid. Och det är dit han vill komma. Men jag tror inte han ser att det är den här säsongen han ska göra det.
Ska vi närma oss matchen?
Ja.
Ja. Och då vill jag börja inför avspark, för då hyllades Urban Hagblom också. Jag pratade precis med honom, det kommer ut på sajt på tisdag morgon, om de här hyllningarna. Det var en och annan tår, sa han. Du var på plats, jag fick ju se dem från tvn då. Hur upplevdes det där?
Nej, men det var väldigt fint, måste man ändå säga. Det var... Han bytte snabbt om någon tröja där innan, såg jag liksom Stefan Söderlund stod och hjälpte han vid läktaren så han skulle kunna få på sig en matchtröja, tror jag, eller vad det var.
Still not loving Östersund-tröjan, skulle jag tro att det var, för exakt. Att linjera med tifot.
Det var det jag också gissade på. Man måste ändå så gilla liksom att man har alltså en sportchef som tar på sig still not, ja, den där härliga tröjan på sig och kliver ut liksom och har liksom bara helt bara bryr sig inte. För han är det liksom GIF-skärligt. Det var fint. Det enda tråkiga är ju att det är ju alltså officiellt typ 2000 drygt på plats. Urban Hagblom hade förtjänat fullsatt. Sen förstår jag också att man inte går dit för att se Urban Hagblom hyllas i 3 minuter. Men hans gärning hade speglats bättre av en fullsatt stående ovation, om jag säger så.
Såklart. Men mäktigt ändå på något sätt att just hyllningen från patronerna, och som är vida erkända för att de är förbannat bra på att skapa tifon och de här stora banderollerna. Och Urban var ju faktiskt med och gjorde det möjligt en gång i tiden när han skänkte dem sin gamla baskagge från källaren och ett gäng gamla matchtröjor som han hade hittat. Och det blev liksom starten på allting, och nu får han på något sätt vara med om frukten av det, och att allting får riktas mot honom en gång. Och det var han ju väldigt, väldigt välförtjänt av. Det var på något sätt väldigt värdigt, och att ja, även om det inte var så många så var det väldigt mycket hjärta och själ i var och ens insats.
Och jag måste också ge cred till Matildas, alltså det är mycket folk på den här matchen där. Alltså för 5 år sedan hade det inte varit hälften så många supportrar där som stod på plats, skulle jag gissa på. Det var ganska välfyllt där faktiskt, skulle jag säga, på kort sida. Och kul att supporterkulturen verkar gå snabbt uppåt. Team Rikos ståplats har ju varit helt bananas den här vintern verkligen, med ett crescendo här i slutspelet. Och de har ju haft den här klassiska ta ett steg åt sidan så vi får in fler och fler. Och även Giffarna går lite ensamma väg med tanke på hur de har växt och hur aktiva de är på match. Så att jag ser med spänning fram emot vad mer kan hitta på. För som du säger, det är ju en av Sveriges mest fantasirika och skickliga klubbar vad gäller tifos. Ja. Det är inte ens en diskussion, skulle jag säga. Ja.
Och med lite resultat så kan det nog växa. Det tror jag också. Men sen gick den igång då, matchen. Och ja, vad är dina stora reflektioner?
Nej, men jag tycker att om man ska sammanfatta matchen över 90 minuter, jag skrev demonstrativ insats som Giffarna i min krönika. Och men det menar jag på något vis att det var liksom en självklarhet att de skulle vinna. Alltså, tänker de. Och tyckte jag också på något vis. Landskrona har mycket boll. De har i sig inte så mycket med bollen Giffarna. Det är 55-45 sett över 90 minuter. Det är inga gigantiska skillnader egentligen. Men de kom inte till särskilt många farliga avslut medan Giffarna däremot gjorde det. Betydligt fler vassa avslut. Och kollar man expected goals så är det ju också en ganska tydlig. Det är liksom 1,8 mot 0,7 eller sånt där.
Ja, jag tror Giffarna hade dryga 2. Jag tror Landskrona hade 0,75 någonstans.
Ja, men här har jag siffrorna. Det är 2,06 på Giffarna och det är 0,76 på Landskrona. Och jag tycker att Giffarna gjorde en imponerande insats. Jag tycker att de... Jag tycker att man fick se delar av det här pulserande kombinationsspelet man pratade om. Det enda undantaget jag såg var faktiskt, och som för övrigt var bra också i matchen, var ju Alexander Blomqvist också duktig. Men han slog bort lite väl många bollar, kan jag tycka. Alltså långbollar. För de bollarna ska inte komma så ofta från Giffarna. Utan då, tanken där är ju att de ska spela längs med backlinjen, locka upp motståndarna. Och sen så ska vi smälla till och så ska de, och så ska de förhoppningsvis vara förbi pressande deras motståndarlagets press för att sen kunna skapa egna chanser helt enkelt. Så jag tycker att det var ingen större snack om saken, men det hade lika gärna kunnat bli 1-1 där på slutet. Alltså, det var ju...
Men Noah, du har ju i 14 minuten när hade Alexander Blomqvist kunnat dra på sig ett rött när han gjorde ner Diawara. Precis när han håller på att springa sig fri. Men samtidigt, han räddade Gustav Molin från att utsättas för ett friläge. Och det var egentligen den bästa chansen Landskrona hade. Och det är en löpning från mitt plan. Så att det säger ju någonting om någonting.
Ja. Och om jag inte minns helt fel också, om inte de förstod fel på Twitter, då borde jag kolla upp det här själv innan jag gick in i så här. Men frilägesutvisning finns ju inte kvar inom fotbollen. Det är ju borta sedan flera år tillbaka. Enligt, om jag tror att det var André Pettersson och om det var Mattias Denkert på Twitter som skrev det, två välkända GIF-profiler. Bara en parentes i sammanhanget.
Ja.
Jag själv har inte kollat upp det. De sa det att det var
så. Nu måste du sluta välta grejer här bredvid dig.
En trång studio. Mm. Nej, men precis. Så de får ju ett mål som döms bort för offside. Giffarna har ju liksom Noviks fina skott som liksom en halv meter till åt sidan, så att han kanske gått in där vid stolpen. Erik Andersson lyckas Kalle Ståhl skjuta över från liksom straffområdespunkten. Monga Simba tar sig till typ semifriläge, hade kanske kunnat spela inåt där också, snett inåt bakåt. Och det är bara i första halvlek, och de skedde inom loppet av typ 2 minuter, de där chansen också.
Jag tycker man ser det att de även genrepet mot AFC, att GIF Sundsvall skapar ju väldigt mycket chanser. Och har förmågan, det är ju någonting man framförallt, vi kommer nog fördjupa oss lite i Monga Simba snart. Men det är att han kan få en chans som inte är en chans, men bara för att det är han, så blir det målchanser. Och på samma sätt mot AFC så sprang Pontus Engblom till sig enormt många chanser. Tyckte att från den matchen såg han, har han sett ut att vara i riktigt bra form. Och kommer till lägen. Den gången var alla med vänsterfoten. Och det sa väl lite om liksom graden av vad ska man säga, verkningsgraden av avsluten. Det blev inte så mycket av det. Men
vilka target, men han är på gång. Vilka targetgrejer han gjorde mot Landskrona. Han har alltså en, han hoppar upp och bröstar vidare bollen till, tror jag att det är Jajic, och sen lägger en lång boll på Novik. Den Novik inte riktigt lyckas trycka sig förbi. Alltså riktigt, alltså han hoppar upp och mäktigt liksom. Han har flera gånger han backar hem och, alltså jag har ju inte sett, alltså Engblom har ju gått någonstans här från att vara supermålskytt, 20 mål, till att sen bli någon form av framspelare lite grann också med Linus, till att liksom, jag har aldrig sett honom som ett target utan väldigt mycket som boxspelare, väldigt väldigt mycket. Men han har gjort
Fan, han är ju, det är ju luften han är
luft, jo men så tillvida att kunna nicka vidare och sånt, absolut. Men inte att ta emot en boll, hålla den redo och fördela ut på en kant eller sånt där. Den, jag har inte tyckt mig sett de egenskaperna i, hos honom, inte på allsvensk nivå i alla fall. Jag tyckte han gjorde otroligt fint här nu för senaste matchen på det. Däremot så var han kanske lite väl långt borta från anfallen då, några gånger. Men allt som allt, det går inte att klaga på att vinna med 2-0 hemma.
Och Engblom också, just det att han får komma igång, han har ju verkligen varit segstartad, hade en november och december där han, i och med att han då skulle operera hälen, inte kunde ta ett löpsteg. Så att han berättar ju i början var det verkligen, verkligen tungt att vara igång igen. Men jag tycker man börjar se gamla Pontus Engblom på något sätt, och det är glädjer.
Ja, men Giffarna måste ju få igång han. Så är det inte. Alltså,
annars kommer ju Alexander Larsson och biter honom i det.
Exakt, dels så ska Giffarna liksom gå hyfsat bra i år, så behövs Pontus Engblom. Det är liksom så enkelt är det. Ja, men vi har ju det här underbara Y-Scout.
Ja, vi har ju det här mediaabonnemanget där man får liksom äran att skriva ut 2 rapporter i månaden. Så vi unnade oss att använda en av dem mot Landskrona då. Så du står med den framför dig.
Jo, men det är lite så här små intressanta saker liksom. Vi kan ju ta exemplet här när Giffarna byter alltså start eller en uppställning här i 65-70, men i andra halvlek slår man alltså mer än dubbelt så många långbollar som man gjorde i första halvlek. Och det tyder ju såklart på att man är mer pressad neråt. Och just det där med pressen pratade jag med Douglas efter matchen. För jag tyckte att Landskrona väldigt enkelt fick komma fram till deras straffområde. Så frågade Douglas, vad var tanken där liksom? Var det medvetet eller var, kom de helt enkelt förbi? Var ni för sega med att sätta ert pressspel? Då sa man, nej, det var fullt medvetet. Då menar alltså Douglas på att i och med att Landskrona då kliver fram så pass mycket och att Giffarna väljer att sätta pressen vid straffområdslinjen, då skapas det ju väldigt stora ytor bakom Landskrona-spelarna för omställningar. Och så det är ju en liten gambling, för de kommer ju närmare målet och kanske får enklare att ta avslut ibland. Men det de då har säkrat upp då, får jag väl utgå ifrån, är de centrala punkterna. Att man inte ser till att de får komma in centralt och nära, utan man får vara ute på kanten där.
Och ja, där är ju Douglas expert på de här zonerna, assistzonerna. Ja. Där, varifrån framspelningarna oftast kommer. Det har vi berättat om i skrift att han har ju någon studie på assistzoner som har översatts till japanska bland annat och lyfts upp på fotbollsutbildningar världen över. Så att han är ju skicklig på det. Han har i alla fall kunskapen kring det och bygger ju en hel del av sitt spel runt det. Så även om Landskrona fick komma fram långt då, så stängde man assistzonerna möjligen.
Ja, exakt, mm. det är liksom det vi får utgå ifrån. Och då gavs utrymme till kontningar. Och på vilken kant då? Ja, såklart många Simbas kant. Mm. Så att, det följer sig ganska naturligt där. Tittar man här på hur giffarna anfaller. Det här är förvånande för mig. De kliver alltså, vad man än tror, oftast fram i mitten. Sen vet inte jag, då blir det här alltså från halvplan och framåt. Alltså på offensiv planhalva så är alltså 90% avgångarna här klimar fram i mitten från mitt plan. Sen så fördelas som säkert ut på kanterna och sånt där, enligt den här som är så här. Men man kommer också fram väldigt mycket på högerkanten, lite mindre på vänsterkanten. Rasmus Lindqvist klev ju inte fram lika mycket och Norvik kliver in mer centralt än vad många Simba gör till exempel.
Precis, det där är ju ett intressant mönster, för där tror jag att det hade kunnat vara en stor skillnad om man nu hade haft Dennis Olsson kvar från början, som ju är en väldigt attackerande och hade den rollen också, att få vara väldigt attackerande som ytterback. Då tror jag att allting hade sett lite annorlunda ut. Nu har man en ganska, så Rasmus Lindqvist är en betydligt mer restriktiv spelare skulle jag säga än vad Dennis Olsson är. Håller sig mer kvar. Du har också det här med Ludvig Novik. Ja, det är inte samma spelartyp som Monga Simba. Utan han blir mer av en inverterad ytter. Och du har Simba som drar. Vilket gör att det kanske mer liknar ett 4-3-3 än någonting annat.
I praktiken blir det så.
Ja, för Simba blir ju som en anfallare. Mm. En kantanfallare. Så att, jag tror att det hade sett annorlunda ut om Dennis Olsson var kvar. Och då hade man ju inte tagit in många Simba heller. Så att,
sen är frågan, jag undrar om inte jag tilltalas mer av att man, istället för att man är klassisk, att man ska växeldra högerkanten, vänsterkanten, högerkanten, vänsterkanten. Att man har ett visst fokus på ett visst spel på en kant och ett visst fokus på ett spel på en annan kant. Sen säger ju inte det emot att man kan hitta på andra tricks på andra kanten för det. Men just det här att man, för vi kommer ihåg när liksom, ja men, när Dennis bara stökade fram och gjorde typ 17 poäng i Superettan eller vad det var, liksom dundrade inlägg på inlägg på inlägg liksom. Det var alltså han var ju superdominant där, gjorde hur mycket som helst. Men då dödade man ju också en högerkant. Alltså i och med att han använde så pass mycket där. Då får ju inte den, om inte den har en annan specifik uppgift att utföra, så blir den helt värdelös i och med att den inte har någonting att utföra. Här har ju vänsterkanten uppenbarligen en uppgift, och det är ju att Rasmus stänger till lite luckor, Novik kliver in och så får in han mer centralt i planen liksom. Så det, jag föredrar faktiskt det om man får välja. Jag vill bara förfylla en sak så här. De kommer alltså fram lika mycket på höger och centralt, men när de kommer fram i mitten, det är det jag såg fel här, då är det otroligt mycket mer farligt när giffarna kliver fram. När giffarna kliver fram i mitten så har de 1,86 expected goals. 1,86, alltså från den här matchen vi nu såg då. Alltså...
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
14 gånger kom de fram på högerkanten. Då är vi nere på 0,14 expected goals. Så att även om de kommer fram lika mycket på högerkanten som i centralt, så är det otroligt mycket farligare när de kommer fram centralt.
Och det är ju intressant. Man kan ju prata väldigt mycket om vad som är en målchans. Men jag tror ju att mycket av det skulle kunna ha att göra med att där många Simba bryter fram. Nu ska inte jag svära på hur man räknar expected goals i Y-Scout. Men där han kommer fram blir det chanser och sånt som inte skulle vara chanser egentligen. Och han kan driva enorma liksom längder med boll, med hög fart från en ofarlig zon till en farlig zon. Han tar den själv in i farligheter. Så att det är väl kanske lite en frukt av hans en mot en skills.
Och dessutom så tvingas de ju, oavsett om han lyckas eller inte, så tvingas de lägga lite mer markering och fokus på han. Så att även när han inte har boll så är det ett störningsmoment för motståndarlaget. Alltså så tillvida att han bara är på planen. Och snabba, skickliga spelare har ju den egenskapen att de kanske inte alltid gör sin bästa match, men de gör ganska mycket nytta bara genom sin blotta närvaro. Liksom. Det är en sån här skön grej jag har på bonus pluskonto direkt faktiskt.
Och han, vi kan ju säga det att som av en händelse, tisdag 4 april 15.00 spelar vi in ett poddavsnitt med Monga Simba som gäst. Det är du.
Ja, den ska jag lyssna på. Jag är en riktigt härlig kille. Jag har pratat med henne ett par gånger. Jag tycker han verkar asskön faktiskt. Sen så har vi ju skrällen. Theodor Stenshagen. Som vi ändå så får kalla det för. För det var väl ingen som hade förväntat sig att han skulle gå för Lundgren i...
Ja, men det är väl möjligt. Alltså, ändå i genrepet där så hade Lundgren ryggproblem. Och det är väl lite det som har... Det har hållit honom tillbaka. Men fortsätt.
Ja, nej, men om man ser till första gångsort. Lundgren har ju varit första valet på mittbacksplatsen med Blomqvist, skulle jag väl vilja hävda i alla fall. Och Stenshagen gör ju en helt snudd på fläckfri insats. Om man kollar igenom, ja, förutom att han gör ett mål då, bara till början dagen med. Han har 97% i skicklighet i passningar. Han sätter sig 97% av passningarna.
Hur många passningar slår han?
Här står det 33. Så han satte 32 av dem. Man kan gå in sen också i korta, långa och så vidare. Det han får kämpa med fortfarande, och det största negativa, det är duellspelet. Där är han lite svag fortfarande. Alltså, rent muskulärt skulle jag gissa på. För där har han bara vinnaren 5 av 15. Men han släpper inte sig förbi sig om. Och som sagt, dueller kan ju väl vara, om Andreas Ajax ska ha rätt, att någon kommer sidled mot han och hoppar in centralt mot mitten och tar sig förbi han, fast de tar inte mark. Kan jag tänka mig kanske räknas där också. Jag vågar inte svara på det. Men kollar man passningar framåt, och så sätter han 12 av 13 passningar framåt. Han har snedpassningarna 100%. De korta och mediumpassningarna, och de är upp till varje 15 meter. Du hade det där i huvudet någonstans förut i alla fall. 30 och 30. Han sätter alltså varenda passning sitter, kan man säga, i stort sett. Med väldigt få undantag. Och det som är lite roligt här är också, nu pratar vi om duellspelet här, men då han möter, nu ska vi bläddra lite grann i papperna här, för vi hade ju en motståndare i Landskrona också som är erkänt skicklig.
Det är bra radio det här, det blir som Sjörapporten.
Nej, men jag kan ta fram den här. Oavsett så här, så Stenshagen tokdominerar ju men gud, vad heter han i Landskrona? Du får hjälpa mig här, Lukas. Som spelade med...
Men jag tycker så länge här då att nej, men just med Stenshagen så är ju han, det jag möjligen liksom har saknat på honom, där jag tycker att här kan han ta nästa steg, är ju egentligen i luftspelet. Och
Diawara för övrigt.
Ja. Jag var osäker på om du skulle jämföra med en forward eller med en
nej,
back.
Det var det.
Ja. Hamnade i många dueller med det.
Ja, vi kan ta det. Men du fortsätter ju med din analys.
Nej, men jag har ju saknat lite i luftspelet på honom. Till en början så tyckte jag att det var liksom en fysik sådär som var, även om han är fruktansvärt stark, så tyckte jag att han rörde sig ju långsamt så i riktningsförändringar och sådär. Det där tycker jag han har jobbat upp avsevärt. Där har det hänt jättemycket. Och när han fick chanserna nu förra året, så var det väl mer när jag har gjort jämförelser och så sent som för någon månad sedan så hade jag en grej publicerad om det. Så i huvudspelet så brister det lite, och att det kanske inte är det vågade passningsspelet. Så med den, liksom, med den långa ingressen skulle jag vilja fråga dig om du har hans siffror i huvudspelet framför dig.
Ja, men jag kan säga att han har 9 vunna dueller mot Diawara. Han har 25, han alltså 25 25 vunna, 9 dueller tror jag mot Diawara. Det är ganska imponerande. Blomqvist tog 5 dueller. Då får man tänka att den ena är liksom etablerad superettan spelare sedan många, många, många år. Blomqvist och Stensager nu. Nej, men jag kan ta fram huvudet på honom, absolut. Jag ska börja skrolla runt här. Men det som du säger, ja absolut, huvudspelet har väl varit ett problem för honom lite grann. Positionsspelet skulle jag säga också har varit ett problem. Men det går ju också lite grann tycker jag att hävda om man går tillbaka till spel, hur mycket man får spela. Kontinuitet ger ju stabilitet, eller vad man ska säga. Och det är ganska svårt att hitta ett perfekt positionsspel om du inte vet hur alla dina kompisar bredvid sig rör sig, hur van du är att spela matcher i matchtempo. Och det blir samma sak på nickdueller liksom. Vet jag vilken yta jag har, är jag bekväm med den ytan, är det en mot en eller kör vi zon eller vad det nu kan vara. Och jag, Alex brukar kliva in där och då backar jag hit och så här. Alltså sånt har ganska mycket med sånt att göra också, skulle jag vilja påstå.
Relationer
ja. Som de pratar om hela tiden.
Nej men då, jag tyckte det nu, jag skrev det under matchen, det är bara laminera Stensagen i startelvan. Jag tycker att det finns ju ingen anledning att byta ut honom nu, utan nu tycker jag de ska köra på det här. Och dessutom så är han faktiskt skapligt snabb. Vet jag inte om alla vet att han är, för han är inte den accelerationssnabbe kanske, men han är skapligt snabb och Giffarna behöver den dimensionen i backlinjen tycker jag.
Jag håller med. Förra vet så har han så pass få nickar att han inte är med på de stora sammandragningarna. Så vi får kolla det en annan dag. Nej men absolut. Och kollar man på sån som Bengtsson till exempel, det ser ju alltid ut att gå superfort. Och det går ganska fort. Men så är han ju ganska, han är inte lika lång som Stensagen. Så det blir hög intensitet. Som en liksom tröm. Men Stensagen är ganska snabb som du säger. Och kan på lite längre sträckor också. Jag tycker inte heller att det är något som kanske har förbättrat det. Det vill göra sidledspelet, att flytta sig, alltså röra sig och flytta sig i sidled, måste vara ganska rapp på också. Och det är väl just där jag tror att, som du är inne på, ska man ta Lundgren versus Stensagen. Lundgren är också en där etablerad mittback, ganska bra fötter. Men som jag sett på försäsongen, en långsam mittback. Så att har du ett spel där folk kliver i djupet, så kan du inte välja Lundgren för Stensagen någonsin, någon gång egentligen.
Jag tänker ju lite så överlag. Vi var många som blev förvånade när man tog in Fredrik Lundgren. Sen när man hör sig för kring honom, så är det ju en spelare, och det är väl egentligen just på hans ålder egentligen. Varför ska man ta in en 28-årig mittback från Norrby med den bakgrunden? Men efterhand så tycker jag när bitarna faller på plats att ja, men det kanske är ganska smart strategiskt ändå. För när jag hörde mig för så förstod jag att det här är en jävla bra personlighet. En sån här som driver på träningskulturen och kramar ur mycket ur alla. Och jag märker ju det när jag följer träningarna här dagligen, att han är en sån som höjer rösten och ställer krav. Och där är han väldigt viktig för kulturen. Samtidigt vet man att ja, men han kan sprida tillräckligt med trygghet i ett lag för att vara i topp 5 i Superettan. Han liksom, man vet vad man får på den här nivån av honom. Och det kunde man inte riktigt veta kanske med Stenshagen, som ju inte har fått chansen än. Men samtidigt så blir insatsen inte så hög. Det är inte som man har skrivit ett 5-årskontrakt med Fredrik Lundgren och kanske inte gett honom högst lön i laget. Men man har ett 2-årskontrakt där han är liksom på samma grunder som alla andra, får konkurrera, göra sitt bästa, visa att han ska ta den här platsen. Och han har ett försprång till en början med sin rutin. Men det är också så att skulle Stenshagen och eller Lukas Forsberg kliva om, så är det ju ingen panik. Utan då har man inte en så stor insats som man kanske hade med Forrest Lasso, som kommer och bäst betald i laget typ, och skrivit ett hyggligt långt kontrakt på 3 år. Så att ju mer jag tänkt på det ur det perspektivet, en ganska smart värvning.
Jo, nej, men alltså, och på allt det du säger så,
en smart strategi.
Precis, och jag såg när han stod, de gjorde ett trippelbyte där när det var Karlström, han, och så var det, var det Bengtsson som kom in samtidigt också? Jag är osäker, det var tre spelare som klev in samtidigt i alla fall. Flera gånger om gick han fram till Karlström Lundgren och så såg man att han gav instruktioner och pekade på planen. Och så, här, liksom, och så tog byte lite tid och så gick han till Karlström igen och så kolla där. Så här, man märker att, och då har man märkt på träningen också, att han är väldigt aktiv. Och när de har de här, vad ska vi säga, demokratiska snacken som de har på träningarna minst en gång på träning, där de ställer sig i en cirkel, så märker man att det är spelare som får, det ställs en öppen fråga.
Mm. Och därmed, då är det ofta ett småländskt svar.
Då är det ofta ett småländskt svar. Eller Linus Alenius. Ja. Två personer som ofta kliver fram och pratar där. Mm. Tyvärr är de smart nog att ställa sig så långt bort att vi inte hör vad de säger. Mm. men man märker vilka som tar tag i det hela, så att säga. Och bara en liten parentes där när du pratade om billiga bra lösningar. Jag slänger in en liten, ett vedträ i brasan här. Jag anser ju att, och speciellt med facit i hand, att Castro skulle ha behålls. Långt kontrakt, ung spelare, väldigt fysiskt skicklig, extremt billig, vad jag har hört. Enligt uppgifter så är det alltså en typ barista lön höll jag på att säga. Alltså han hade väldigt låg lön. Och det hade, att ha till alternativ på ytterbacksplats, alternativt mittbacksplats, hade inte heller varit fel i dagens läge. Nu kunde man inte veta att Dennis Olsson skulle gå och bli så allvarligt skadad. Men med sett till hur billig han hade varit, och inbillar jag mig någonstans mer socialt utåt än kanske andra av de här importspelarna, och kanske hade kanske lärt sig lite språk och sånt där, har varit, blivit lite mer än i gänget, vilket är, har varit lite av ett krav i år. Den är den enda jag känner att där hade de kunnat, den hade de kunnat behållt faktiskt. Jag slänger in den bara, får vi se om folk blir irriterade på mig eller inte.
Mm. Nej, men och absolut, jag kan vara med på något plan. Nu har man ju medvetet valt då, just det du säger med lagkemin. Man vill att det ska vara svenska huvudspråket på träning. Det blir lättare. Sen är han förmodligen, han är ju en social typ som förmodligen hade kunnat anpassa sig på ett bra sätt till det. Det tror jag. Men tittar man på ytterbacksuppsättningen nu med två ganska givna ytterbackar. Men sen har du Lukas Forsberg som kan utmana på båda kanterna. Och egentligen så har man ju gett utrymme nu. För jag vet att det som Tommy Naurin tittade på fram till slutet av transferfönstret, det var, finns det till ytterbacksalternativ? Men där valde man att, nej, vi går inte för det till slut. För det måste samtidigt vara någonting. Ja, men du vill inte slå ut Robban eller Rasmus, och du vill ha någon som är det bakom då. Du kanske inte heller vill låsa ut Lukas Forsberg. Han är ju tänkt för att kunna spela en hel del. Utan då kanske det är någon som ska vara fyra i rang där någonstans. Och då kan det vara ganska smart att släppa fram när man har en skicklig junior som Edward Carrick. Mm. Som nu har varit mer eller mindre permanent där uppe. Så inte så dumt ändå, men det är smalt. Och Carrick kanske inte från dag ett är redo att gå in och köra matcher från start i Superettan, men han kommer här.
Mm, han flåsar, han har ju sett bra ut, och det har sett på träningarna.
Han flåsar ju knappt heller, han vann ju jojo-test när han startade igång i vintras. Ja, nej, men och jag har ett annat utropstecken från matchen. Molin fick hålla nollan.
Jag ska säga det, Gustav Molin kan man säga. Nyfriserade Gustav, ja, Molin.
Det är ju framförallt det, för det kan man ju säga att det är ju Sundsvalls mest hårfagra par, han och hans sambo Valencia, som ju är offentlig i och med sin roll som politiker. Men det mest hårfagra paret. Hon, ja. Ett enormt härligt krulligt hår, och han med sin lejonman. Och nu, liksom, nu sviker han det och bara rakar av allting. Men, ja, kanske ritualiskt på något sätt. Det var som att han rakade av sig blunden mot AFC, fick hålla nollan. Nu gjorde han inte så många ingripanden i den här matchen. Men någon fin utrusning bland annat. Och ja. ändå jätteviktigt för honom och hans första nolla på seniornivå.
Och nu ska komma in här. Otroligt säker i sina utspel med boll.
Mm.
Jag tror alltså på någonting på 70% har han på bollar som han slår över sin egen backlinje. Det är inte dåligt av en målvakt inte. Och då pratar vi alltså att då slår man bollar minst till många Simba, säger vi då. Alltså, då är det uppe på halvplan. Och har 70% insats där. Det tycker jag är ganska bra. Sen finns det såklart de som kanske är bättre. Mm. Men fötterna har ju de talat om är ju ganska bra på hand.
Ja.
Jag håller med om att de är okej, tycker jag. Men det är ju, han har ju uppenbarligen tränat upp det.
Sen har du också dimensionen det här av att vilja vara lokala och spela in akademispelare. Två stycken tog plats i den här premiärelvan. Två nya jämfört med tidigare. Och det är ju Molin och det är Stenshagen som tog det klivet egentligen i och med den här matchen. Får vi se hur väl de lyckas hålla i det. Det är ju fortfarande en enorm kamp för båda. Men kul!
Och det är jättekul. Men vi kan väl inte. Det är ju egentligen i mångt och mycket målvaktsduon som är en av vad man ser på pappret svagaste länkarna i årets uppsättning.
Just eftersom båda är oprövade.
Båda är oprövade.
Mm. Så man vet inte. Och båda har ju gjort väldigt bra enskilda insatser, men sen handlar det ju om att hålla det över tid då. Och det är ansvaret på något sätt som någon bara måste omfamna och ta och köra. Och just nu så är det ju Gustav Molin.
Ja, där tror jag också man ska inte ta... om man lägger försäsongen åt sidan som Giffarna gör, så får man lägga fjolåret åt sidan också. För att han släppte in fantastiskt mycket mål. Såklart inte hans fel. Och så gjorde han en jättematch också. Sin debutmatch var han ju... Räddade han ju allt på något vänster. Det var noll koordination, men han tog varenda skott liksom. Nästan.
Men det är väl noll koordination kan man säga.
Nej, det är taskigt. Det var inte... Men det var inte ett... Det var Hinder som flängde här och var och fick upp dem och sånt här. Det var inte sånt där. Det var inte en, vad man tänker sig, en målvakt som har blivit skolad i 25 år, om man säger så. Men ja, jo, jag kanske raljerar lite igen där. Tack för att du drar mig tillbaka, Lukas.
Du är raljant, du behöver det.
Ja, men den tycker jag också, så det, poängen allting var att glöm dem också. Låt han också få chansen i år och bevisa eller motbevisa kritikerna.
Mm. Ja, så är det med det. Vi behöver snart runda av här. Jag ska in i sånt här medarbetarsamtal, lönesamtal, och propagera för en för att få påökt. Vi får väl se hur det blir med den saken. Men ja, vill du lyfta någonting mer här från rapporterna innan vi rundar av? Eller från hjärtat?
Eller från hjärtat? Mm. Nej, jag tycker att Giffarna, det var en demonstrativ insats. Jag tycker att jag har gått fram och tillbaka lite grann på Douglas på vissa sätt. Jag har hela tiden trott att det kan bli otroligt spännande, men jag är ännu mer intresserad av hur spännande det faktiskt kan bli. Också efter att ha läst ditt reportage i våra bilaga, som ni borde läsa.
Ja, den får vi faktiskt puffa lite för.
Ja, vi har ju faktiskt en bilaga. Och är det så att någon hör det här avsnittet och skulle vilja ha någon, så kanske vi har någon här på redaktionen, så kan ju mejla Lukas eller mig.
Jaha.
Så kanske vi kan styra upp något.
Det får vi lösa.
Om ni inte är flera tusen som hör av er då. Men några stycken kan vi fixa. Ja.
Men vi kan väl också, det här är ju ett utmärkt tillfälle då att publicera ett par rättelser. Vi har lyckats få Johan Bengtsson till född 2007. Någon form av tryckfel som har gått igenom av oss där.
Så vi får behålla benämningen supertalang nu.
För ja.
Han är så jäkla ung.
Så ung är jag. Men ja... Nej, men sen är det vi var ganska säkra egentligen i våras på att Oskar Jonsson har roffat åt sig den här första målvaktsplatsen. Mm. Sen har det blivit en väldigt öppen kamp och vi har ju ett knäck som, nu säger vi inte att han ska bli etta, just för att det kändes jämnare och jämnare ju längre försäsongen led.
Men vi valde ut knäcket för vi trodde att det skulle vara så lite grann, så ska vi vara ärliga och säga.
Det får man vara ärlig och säga. Och han har ju verkligen haft förmågan att det är en otrolig resa tycker jag, alldeles oavsett det han gjorde förra säsongen när han gick från fyra och utdömd och liksom sökte en ny klubb till att bara, fan, jag kör på, jag kommer vara med, skit i vad ni säger, och liksom ätit sig fram till att bli etta till slut. Så att han och Gustav Molin kan ju verkligen spåra varandra, tror jag, in i det sista. Så att på det sättet, eller äta upp varandra in i det sista, verkar vara liksom ganska bra gäng.
Ja, de ska ju. Och så har han dessutom jagat av två målvakter däribland. Det kanske vi ska ha ett målvaktsspecial på, men det har ju han, vad heter han, Fältjäger, Jäger.
Ja, men först och främst har du Tobias Hellström, ja, som Tobias är tredje målvakt, men Jakob Jäger Röding tänker du på.
Ja, Jakob Jäger Röding. Du skulle nästan ha en podd specialt där, tror jag, Lukas.
Ja, vi får bjuda in John Karlsson också och bekanta oss med honom. Det är ju en föreningsstyrd av målvakter nu. Det enda som saknas är målvakt på kansliet. Finns de klubbar som har det också. Men nej, både Douglas, Tommy, John Karlsson. Så att ja, målvakterna styr överallt. Det är någonting.
Kalle Ståhl hade ju sig bra relation till sin målvakt i form av Fredrik Sundfors.
Ja, inte när vi spelade ihop i kuben.
Nej, nej, vi behöver inte alla gamla filter. Men sen har Kalle Ståhl gjort självmål några gånger när Sundfors har sprungit ut. Och så har Kalle Ståhl tänkt nicka hem. Och det har man sett hänt någon gång i trea.
Ja, men ska vi säga så, så länge? Vi tar och rundar av där. Och jag tror jag vill runda av med de här orden. För när jag avslutade snacket med Urban Hagblom, som man får säga otroligt egentligen att i dagens fotboll göra 28 år i en förening från det att GIF Sundsvall var en liksom halvprofessionell förening till att vara fullt professionell med flera anställda. En otrolig resa, men varje samtal vi har haft har vi avslutat med två ord: kör hårt. Vi säger så.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.